Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Katarina, välkommen till Epicenter.
Tack så hemskt mycket.
Ska vi inte berätta lite? Förlåt, jag ska bara säga, ibland så glömmer vi att presentera. Kanske kommer nya lyssnare.
Just det.
Förra podden var nämligen rekord på antal lyssnare de första 45 minuterna, första två dygnen.
Ja.
Och då kan man då se att, och det är ju tecken på att många av er som lyssnar gillar när det kommer ett nytt avsnitt och blir jätteglada när det kommer. Och förra gången så var vi kom ut lite sent på lördag. Mitt mål är att vi ska komma så att när man börjar lördag morgon, då ska man kunna börja lyssna. Och det kommer man kunna göra nu den här morgonen.
Ja. Ska vi tacka alla genom ett Vi är jätteglada för att ni lyssnar.
Tack. Alltså ditt woho.
Ja.
Vad ska jag säga om Ja, men det är lite så här, man tänker, vem har uppfostrat sig? Jag tänker, det kanske är Mariah Carey som har fått igång dig på det här.
Kanske. Ja, men jag tycker att man ska uttrycka sina känslor. Och det är faktiskt väldigt viktigt att uttrycka sina känslor. För att när det kommer till topplistan, vad folk ångrar mest på dödsbädden, mm-hmm. så hamnar att jag inte uttryckte mina känslor på fem i topp.
Mm. Det kan man väl säga att det är väldigt få svenskar som har uttryckt sina känslor direkt. Det är sällan det är på fem i topp hos dem.
Precis. Men man kan gå en woho-kurs hos mig. Om man önskar. Då kan man mejla till oss.
Barnbrytaren.
Ja, barnbrytaren@gmail.com.
Ja.
Så, men
jag är inte säker på att den kommer bli fulltecknad den här kursen faktiskt.
Ska vi berätta vad vi gjorde igår? Igår var en fantastisk dag. Vi ska också säga att det är en fantastisk dag idag också. För att det är sommarvärme, Stockholm kokar, alla går runt i fina sommarkläder.
Mm. Det är mycket korta kjolar ute på stan.
Precis.
Och ja.
Men berätta, vad hände igår?
Igår så var vi och testade en restaurang på Östermalm. Ja. Och då var det så att jag och en som heter Tallen, kallas han. Eller Martin Tall, som har ett bolag som heter Selfie Jobs.
Ja, som jag dessutom investerade i igår. Så att jag har faktiskt gjort min första bolagsinvestering.
Ja, men spännande.
Jag känner mig väldigt stolt över det.
Ja, men vad bra, vad kul.
Ja, jag är fortfarande en liten elefant, men jag planerar att bli en stor elefant.
Jag brukar tänka att jag är en liten myra som kan bli en stor elefant.
Just det, men jag äger ju faktiskt mer i det här bolaget än vad du gör nu.
Jaha, okej.
Först kan du bli en liten elefant innan du blir en stor.
Okej.
Nej, jag skojar
med dig. Men man kan väl säga att ingen av oss har blivit miljardärer än på det här bolaget.
Nej, men vi jobbar på det.
Vi jobbar på det.
Och vi har gått hopp, och Martin är en fantastisk person.
Ja, han är
liksom Selfie Jobs.
Precis. Men vi var på en restaurang och testade, och det var väldigt kul för att jag tycker att vi var bra stämning runt bordet.
Ja.
Och sen så gick vi på ett cocktailparty som visade sig vara slut, och sen så gick vi till en bar. Det var en vacker man som pratade mycket med dig, kan man säga det?
Jo, och alltså det roligaste av allt, alltså jag kan fortfarande skratta åt det idag. Och jag menar det här på det mest kärleksfulla sättet, ja. Det sa jag också. Men han hette ju då Carl Larsson, ja. Och jobbade med konst. Och här tycker jag faktiskt att du som PR-expert ska råda föräldrar som nu har fått sina barn. För att jag menar, om man heter Carl Larsson och jobbar med konst, då har ju hans föräldrar kanske inte riktigt tänkt till att de skulle optimera hans förutsättningar till exempel på Google. För att han måste ju komma upp på sidan liksom 173.
Mm.
Så vad ska man tänka på när man döper sitt barn om man vill ha lite edge? Liksom?
Ja, men alltså, jag tycker ju det är viktigt att förstå att även i vuxen tid så kan man ändra sitt namn.
Just det.
Och jag brukar ju då exemplifiera med Sven Yrvind.
Just det.
Som tidigare hette Sven Lundin. Och så var det någon då som höll på med olja som man inte vill bli associerad till. Och så var det någon då som höll på med och spelade i, vad heter de, Ultima Thule. De ville inte heller bli associerad med. Så att då tänkte han så här, vilken bokstav är minst vanlig på mest ovanlig på internet? Och det är bokstaven Y.
Aha.
Dessutom är det en bokstav som sträcker upp händerna. Så att det är väldigt fint.
Så att,
so YMCA, va? Det är ju liksom så att, jag tycker, liksom, var inte så, liksom... Farfar som är död, han kommer inte att bry sig om du ändrar efternamn. Så ändra efternamn. Och det är lite kokett, ja. Men också rätt.
Så att, vi kanske ska råda Karl till att heta då Karl Yrvind till exempel.
Ja, han skulle kunna heta, han skulle också bara kunna heta Karl Y. Larsson.
Just det, bara det, lägga till ett mellannamn, ja, men
bara, liksom, vad står det för? Men du kanske är Yngve och jaha, babababa. Han skulle kunna heta Karl Yrvind Larsson.
Ja, man kan ju också be människor som lyssnar på det skicka in lite förslag. Så gör vi den här tjänsten alldeles gratis.
Okej, 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 okej.
Ja, jag tycker det är lite synd att komma på plats.
Fick du Karls nummer eller?
Nej, men han fick mitt visitkort för att han jobbade med konst. Och jag jobbar ju som bekant med inredning. Så det här utbytte vi ju faktiskt precis när kvällen började. När vi stod och bytte kort med alla.
Ja, vi bytte, alla bytte kort med varandra. De var ju inga försäljare för de hade ju inga kort med sig, de här amatörerna som vi träffade.
Nej, och det kanske är ett annat PR-tips från dig som är väldigt bra på det här. Att visitkortet, det ska finnas liksom.
Ja, det är en alltså på något sätt är det så att i den här digitala eran så tror folk inte att det behövs saker. Men en liten, så mitt visitkort har en bild på mig själv.
Just
så
det.
Folk ska komma ihåg hur jag ser ut. Och det är ju lite cheesy, va? Men det cheesy fungerar.
Just det, och det är jättebra. Men då har faktiskt våra lyssnare fått lite gratis PR-tips här.
Absolut, absolut, absolut. Det är många som, jag tänker så här, jag ska ta 10 000 för alla mina PR-tips. Men du vet, sitter där och pratar en stund. Det var ju som med Martin också, han ville ha gratis PR-rådgivning. Och då slutade med att jag gav honom pengar.
Ja, men förhoppningsvis så kanske de dubblas.
Absolut, vi får hoppas det, vi får hoppas det. Okej, men då kör vi igång.
Yes.
Ja, Katarina, nu så har du något konstigt ord som vi ska prata om.
Ja, men precis. Resilience.
Resilience.
Ja.
Och jag får lite ångest bara här och det känns lite som det ryser lite i kroppen.
Ja, nej, men det tycker jag inte. För att om du hade...
Jag tycker alla ord som man inte begriper är lite obehagliga.
Nej, men om du hade resilience så skulle du faktiskt kunna hantera det här obehaget. Uh-huh. För att det handlar just om vår förmåga att kunna hantera förändring.
Okej.
Okay. Ja, och det här ordet dök upp väldigt mycket för, vad var det, 1-2 veckor sedan när vi var på den här andra festen. Nu låter det som att vi är värsta partyprissarna här.
Nej, det är faktiskt, nej, det är inte så ofta som man kan tro. Ja,
ja, men i alla fall. För att då träffade jag min kära vän Pia. Och Pia jobbar inom bistånd. Så att hon har varit ute i fält i flera år i Indien och Bhutan och så. Och idag så jobbar hon på SIDA och reser mycket till New York och Washington och sådär. Och då började vi diskutera resilience. För att inom hennes område så är det här verkligen så här up and coming. Att vi kan liksom inte hantera katastrofer när de uppkommer. Utan vi måste ju bygga ett system som gör att vi är motståndskraftiga innan det händer. Att man alltså är proaktiv. Och sen,
det är väldigt svårt alltså.
Ja, men grejen är
så här. Men just om man bor i en liten by och så plötsligt kommer en jättevåg. Hur ska man kunna förbereda sig på det?
Jo, men då ska man ju ha de här varningssystemen ute i havet.
Okay.
Som gör att man då kan få ett sms på sin mobiltelefon att man ska söka sig till en högre plats. Sen så kan det ju också handla om att man bygger husen bättre.
Ja.
Så att det inte är bara pinnhus eller korthus liksom som... inte har någon motståndskraft alls. Och samma sak om man pratar hälsa. Så måste man ju ha alltså ett sjukvårdssystem som gör att folk håller sig friska.
Ja.
Och att man också har vissa interventioner som handlar om att man undersöker människor för att hitta saker också, mm. lite då så att man inte man kommer när man ja men precis, så att man inte kommer när man har fått en jättehemsk sjukdom och det är för sent liksom, för att det är först då man får symptom. Och sen det jag tyckte var intressant med det här, det var att jag började diskutera, för att jag har haft en väldigt intensiv jobbperiod nu, och då frågade hon så här, men hur hanterar du det liksom, hur hittar du ändå energi när det är mycket som ska göras, som man ska prestera så här. Och då började jag berätta om vad jag gör. Och då sa hon så här, hon bara, men det är också resilience. Att bygga upp sin egen kärna, sin egen förmåga. Och sen när vi gick på den här festen på Haymarket så träffade ju vi en PR-kompis till dig. En reklamkompis. Och hon började då också prata om resilience. Så då kände jag så här, wow, det här är verkligen i tiden. Mm. Alla pratar om hur man bygger upp den här motståndskraften och också förmåga till att kunna förändra sig när saker händer.
Om man då ska ge ett enkelt råd, jag brukar tänka planering. Att man liksom, som idag då, så försöker jag tänka, men då har jag tänkt igenom alla steg och så försöker jag vara lite före i stegen, och så kände jag så här, men idag kommer vara det, nu gör vi det här, och det, tidigare var vi här och spelade in med magiska platser och så nu efteråt så ska vi filma en grej och jag ska skriva en grej och så. Men så imorgon så såg jag i kalendern inte en enda grej och det kändes väldigt skönt faktiskt. Så att, hur mycket, jag undrar så här, behöver man verkligen 2 vilodagar, räcker det inte med en?
Nej, jag tycker att 2 är väldigt bra. Och framförallt om man jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket. För att det är då man laddar sina batterier. Och om vi ska prata om, hur ska jag säga, mänsklig resilience. Hur vi blir motståndskraftiga för att klara av med det som händer i livet, på jobbet, hemma och sådär. Då skulle jag verkligen rekommendera att man tar sina vilopauser. Och att när man väl vilar, att man vilar väldigt bra, väldigt mycket.
Och så att låta sig är okej helt enkelt, upp till 2 dagar alltså.
Ja, precis. Och jag tycker att man ska se det som att det är en prestationsförutsättning. För att kunna prestera senare så måste man ladda batterierna. Och då kanske någon funderar över så här, men vad ska man göra då för att ladda batterierna? Och då tänkte jag ge några enkla råd nu. Men de är ganska osexiga och jag är omedveten om det. Men det här är det bästa. Så äta, träna, sova i grunden för allt. Och framför allt skulle jag säga, när man känner sig stressad och så, så är sömn otroligt viktigt. Så att om man måste välja en av de här 3, då skulle jag verkligen säga så här, sov. Alltså, för att när man inte sover, då är det ett varningstecken helt enkelt, om det här pågår under en längre tid. För att sömn är så viktigt för kroppen och för hjärnan, för att det städar upp. Så tänk dig så här, att sopgubbarna, de strejkade i stan liksom, i en vecka. Då skulle ju det märkas av, eller hur? Och det skulle bli en väldigt otrevlig stad att vistas i, med alla sopor på gatorna, och det skulle börja lukta och så. Och saken är att det fungerar likadant i hjärnan. Vi behöver städa oss varje natt. För att vi sen ska ha fräscha synapser som pratar bra med varandra. Och liksom att vi ska ha den här energin och kunna tänka bra och så och prestera.
Jag får fråga då, om man har lite svårt för att somna.
Ja.
Då kan man ju ibland ta en whisky.
Ja.
Men det kanske inte är så godkänt.
Ja.
Om du har något annat, har du något annat knep liksom?
Ja.
För att jag märker ju när jag ska somna. Ja, men då kom jag på, ja, men den skulle ringa och han skulle smsa och sen så hon blev arg, det, vad fan hände, och sen så mamma tänker på, ja, men hon lever inte längre. Ja, men du vet, det är mycket grejer som kommer upp då när man ska somna alltså.
Och
det är jobbigt, och så helt plötsligt, nu är klockan 10 gick jag då med, men nu är klockan 11 och jag har fortfarande inte somnat, så ska jag stiga upp alltså.
Precis.
Och då brukar jag tänka ibland sådär att det är kanske bättre upp ett var bonk. Och så läser man de här fruktansvärda råden. Och så står det så här, man ska gå och lägga sig vid samma tid. Men hur, det är liksom, det går ju inte. Tänk när man sitter där, man kan ju inte.
Det
är inte anpassat efter stadsliv, de här råden alltså.
Nej, men då kan jag ge ändå lite tricks.
Ja.
För som sagt, rutiner är viktigt. Det bara är så. Men en sak som är jätteviktigt är att ha ett svalt sovrum. För att då ökar man förutsättningarna för att kunna somna. Det stimulerar liksom sömnen, kan man säga. Mm. Så svalt sovrum och att det ska vara mörkt och att det ska vara tyst. Mm. Sen om man har de här...
Sovmask brukar jag ha, är det godkänt? Eller?
Ja, det är jättebra. Bra. Man kan ha öronproppar också, och där brukar folk tycka att det är lite obehagligt. Mm. Men jag skulle säga så här, ge det en vecka.
Okej.
Okay. Ja, det är en
jag ska
tillvänning.
Testa detta. Ja. Jag ska, ja, sovmask har betytt jättemycket för mig.
Ja, men då tycker jag att du ska prova öronproppar. Mm. Och sen är det viktigt att de är liksom bekväma så att de sitter bra i örat. Mm. Så, och så kommer man känna de första nätterna så här, gud vad obehagligt det är. Mm. Men ge det minst en vecka så kommer man märka av det. Ja, och sen också att försöka ha sin rytm, och också som du var inne på, att om man går upp i tid liksom på morgonen och jobbar och tränar och liksom så, då blir man ju ofta trött på kvällen. Mm. Så håller man gång under dagen så blir man trött, och då sover man. Och sen ska man heller inte vara orolig om man inte somnar, för att det viktigaste är också att man vilar.
Okej. Okay.
Så
att ligga där och tänka lite på sms som man har glömt skicka, det är okej alltså.
Ja, och sen så kan man ha tricket att man kan ha ett papper vid sängen, så bara skriver man ner det. Och okay. Så kan man tänka sig att det försvinner då från, från huvudet, att man inte behöver belasta tankarna med det. Så att sömn är jätteviktigt. Och sen skulle jag vilja säga, slå ett slag för naturen och det här som jag kallar för biofili. Kommer du ihåg
det? Det här är jag väldigt skeptisk till alltså.
Ja, nej, men det
är... För mig är naturen att man går på Skansen.
Men,
alltså naturen är väldigt överreklamerad, tycker jag.
Nej.
Jag kan känna också, om man tittar på fotboll, så är det en gräsmatta där, så får man också lite naturbehov för sig.
Ja,
nu i EM kommer man se jättemycket gräsmatta.
Ja, men precis. Men alltså grönt är jätteviktigt, och den här kärleken vi har till naturen. Så att om man också känner sig stressad eller lite nedstämd eller sådär, man inte mår så bra, då är faktiskt rådet att gå ut i naturen. Mm. Det är en mirakelmedicin faktiskt. Med träd och skog och lite vatten, lite fågelkvitter sådär.
Långholmen, räknas det? Är det för godkänt eller?
Nej, det får inte godkänt. Nej, då
tycker Hagaparken
jag...
då?
Ja, men den är bättre, absolut.
Det var ju väldigt roligt faktiskt. Och här kände jag att du var väldigt... Djurgården räknas inte heller.
Jo, Djurgården är godkänt också. Och då, men då får man gärna gå in i skogen. Alltså det finns ju inte lite skog,
ja, ja, absolut,
så att man
absolut
kan get lost liksom bland träden.
Det här get lost tycker jag är superobehagligt.
Nej men gud, alltså så lost blir det inte, det är på Djurgården.
Ja, men absolut, det jag menar, på Djurgården kan man liksom få den här känslan kanske 5 minuter. Men när man ute går till exempel i bokskogen i Skåne, då är det nog ganska... Men alltså där uppe i Norrland, jag får ångest bara se den jävla skogen alltså.
Oj. Ja, men du kanske behöver lite tillvänning eller hålla någon i handen.
Nej, jag vill inte, jag tycker, jag gillar att öppna flacka landskapet som är i Skåne och på Mallorca och...
Just det, men då...
Lite Kroatien också.
Ja, men precis. Ja, men Kroatien är ett bra land.
Jag gillar det här som Sofie Oksanen säger, när man ser landskapet. Ja. Och då ser man olika tider. Så till exempel där är 1060-talet och där är 1600-talet. Och där är en skog som är 1000 år gammal och här kan vara en fornlämning. Att man i samma blick kan se genom många olika tider.
Ja.
Det här är ju väldigt begåvat uttryck, och det är ju allt stulet från Sofie Oksanen. Ja. Det landskapet ger mig en...
Ja. Men då kan du få titta på det.
Okej, okay, det är godkänt. För det är ju en jävla skog alltså. Nej. Skogen är bara en massa träd. Jag har de här 1500 eller typ 1000 år gamla, eller 100 år gamla skogen.
Ja.
Och nu var någon gubbe som ska bli rik på dem snart, sälja dem.
Men alltså grönt och kullar och så, och gräsmattor, det är också bra. Men när alla är så här halvnakna och trängs på Långholmen, det räknas inte.
Okej. Ja. Du, resilience.
Ja.
Ja, men då känner jag att vi har fattat det. Så ni kan gå ut och använda ordet resilience allihopa. Så kör vi vidare med nästa ämne.
Yes.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Men vi befinner oss ju då på Epicenter, och häromdagen så kom Ola som har Epicenter till mig och sa så här: du måste lyssna på den här killen, han är forskare för MIT, han är jättesmart, det är typ den smartaste som finns, alltså typ efter dig då naturligtvis. I alla fall, så kom den här forskaren, och han såg ut att vara 12 år gammal. Oj. Alltså 13 max alltså. Och han hade studerat 6 år där på MIT. Och han var inne på din grej med hjärnan också. Och ja, men och, alltså, vad ska jag säga, det var väldigt avancerat. Jag försökte förstå, det var på en väldigt hög nivå, så att det kan vara då att jag inte förstår. Men jag tänkte, jag testar lite av, jag försöker bolla lite hans idéer med dig och se lite hur du reagerar. Då sa han bland annat att koncentration är ungefär ett 3 sekunders spann. Att man liksom, och så fort man börjar tänka så här, vad heter det, i relation till någonting annat, då är det, istället för att man är, vänta, förlåt, istället för att man är i, vänta, jag ska bara ta bort det, istället för att man är i nuet, så börjar man, om exempel man tänker på depression, nu är jag helt förvirrad, men det här var intressant. Nu kommer jag,
det kommer lite olika ord
ur det. Då berättar han om depression, att det viktigaste med depression, det var att man gjorde bra saker. Och då tänkte jag på det, liksom, men hur ska man då tänka? Och då förstod jag inte riktigt här i listan. Men sen efteråt så kom jag på det att, ja, men för 4 år sedan så dog min mamma, och jag blev med mitt jobb, och jag skilde mig. Det hände jättemycket jobbiga saker.
Just det.
Och då var hans råd då så här, att se till att fyll den deprimerade tiden med saker som du liksom, och så försök hänga upp dina minnen på de sakerna. För att din depression, den är som en, vad ska jag säga, det är som att det regnar. Men om du tänker att det regnar och sen tittar du på en jätterolig film, och då på något sätt, då är det i alla fall roligt när du tittar på filmen. Sen när filmen tar slut så kommer någonting annat. Och då när det här hände, då hade jag så att, ja, men jag bestämde mig för att jag skulle gå upp på morgonen, även om jag var ledsen, och springa. Och den känslan var så jäkla bra. Och det tror jag, det var så härligt när han uttryckte det också. För att det är liksom, för oftast tänker man så här, folk som säger att de är deprimerade, de säger att de ska vila. Och det tycker jag, varför säger man det till folk, att de ska vila när de är deprimerade?
Säger man det?
Ja, men det är liksom lite, jag är så ledsen. Och det kan ibland, jag kan märka det ibland på människor som också är så där. Ja, vad har du gjort? Ja, men jag är ledsen. Vad gjorde du? Jag var hemma. Och just så var lite sådär, ja, men vad hände då hemma? Jag fattar inte vad folk gör när de är hemma. Alltså det är lite det som jag är lite dålig på också på lördagen.
Just det.
Vad ska man göra? Men då är jag lite, så går jag inte och tänker lite. Jag kommer på, men jag skriver en krönika. Det tycker jag är jätteroligt.
Ja, men det är bra. Alltså, vila har ju många olika begrepp. Ja. Alltså, jag vill absolut slå ett slag för sömn.
Ja.
Det står jag fast vid. Men sen att ligga och pilla sig i naveln för mycket.
Ja.
Där tycker jag att du har helt rätt. Och en sak som man har diskuterat mycket, det är vad kommer först? Alltså vad är hönan eller ägget? Det vill säga bra tankar som sen gör att du beter dig bra.
Mm.
Eller att man börjar bete sig och sen kommer bra tankar.
Ja.
Och många gånger när man inte får till de här positiva tankarna, då verkar det faktiskt väldigt bra med handlingarna. Så att jag brukar säga så här, att jag tycker det här med positiva tankar, det ger inte så mycket. Alltså om man drömmer om så här, jag vill ha ett jättebra jobb, så tänker man så här, jag vill ha det här jobbet, eller jag vill ha jättebra betyg. Så kommer man ju aldrig få det om man aldrig söker de här jobben eller om man aldrig pluggar.
Nej.
Utan det handlar ju om det positiva handlandet.
Mm.
Så att då skulle jag vilja slå ett slag för det helt enkelt. Och där tycker jag att du är helt rätt inne. För att om man tar det här med att springa, det är ju fantastiskt. Och återigen, det ingick ju också i mina råd där, äta, träna, sova. Och om man tar träning, det som är fantastiskt med träning, det är att det sätter igång i så många processer i kroppen. Plus att man också får lite lyckohormoner och lyckoämnen av det. För att om man pratar om depression så är ju det en kemisk imbalans. Och sen finns det ju olika skalor.
Men förlåt, vad var det?
En kemisk imbalans.
Jaha.
Och det handlar om att ämnena i hjärnan inte är i rätt balans helt enkelt. Men gör man olika saker så kan man ju ändå kicka igång de här systemen. För att det ska regna lite fler lyckoämnen och sådär. Men träning är fantastiskt på det sättet. Och sen så får man också bättre kopplingar i hjärnan och så. Så att om man pratar om det här resilience som, vad heter det, faktiskt går att koppla till det du berättar. Så är det ju så att om man har levt bra, alltså ätit, tränat, sovit, kollat på dina kullar då, som du gillar. Och sen händer det någonting, någon dör, man blir av med jobbet. Då har man ändå en bra motståndskraft för den här typen av förändring. Medan om man har levt lite sämre, då blir det här en mycket större katastrof. Men...
Han pratar också mycket om mindfulness.
Ja.
Jag fattar inte riktigt vad det är.
Nej, jag tycker... Jag måste erkänna en sak.
Ja.
Jag gillar inte riktigt det begreppet. För att det jag tycker att allt kokar ner till, och det här är så som jag ser på det, det är att allting handlar om emotionell reglering. Och det här betyder helt enkelt att vi har ju olika impulser som gör att vi vill, vad heter det... ja, men typ ligga på sofflocket ibland och vara lite lata eller bara reagera när någonting händer och så. Eller att vi låter mobiltelefonen stjäla vår uppmärksamhet eller stå och titta någon annanstans. Och med emotionell reglering, då kan vi reglera de här impulserna och vara i nuet. Sen när man undersöker det här så använder man ju olika typer av experiment. Och så kommer man fram till lite olika typer av aktivering i hjärnan och vad som är involverat och sådär. Men till syvende och sist så är det här emotionella regleringssystemet väldigt centralt i det här för att kunna styra oss dit vi vill. Och tar man de här olika sakerna, så här, nu ska jag känna, du vet, smaken, man gör lite så här mindfulness-övningar och så. Då handlar det ju om att man riktar sin uppmärksamhet till exempel åt ett visst håll. Och då styr man ju, alltså... hur ska jag säga, en impuls att uppmärksamheten kanske vill vara någon annanstans till den punkt där man vill att det ska vara. Så det handlar om styrning. Vi har ju pratat många gånger om den här skenande hästen och den här ryttaren. Och här skulle jag säga att ryttaren är en väldigt central del. Och det är det jag kallar för emotionell reglering. Så att det är liksom paraplyt för alla sen de här orden som trillar under.
Jag har ju sen vi började då gjort en väldigt enkel meditationsövning.
Ja.
Och igår då, efter vi, när vi gick hem, så stod jag, så såg jag på tunnelbanan att det skulle komma om 4 minuter eller någonting sånt. Så då tänkte jag, jag ska bara stå här på perrongen och meditera. Och nu, alltså det var på sätt, alltså det, att jag tog den pausen, för det var lite så här, men, och det var lite, men det, att stå där de 4 minuterna, jag blev liksom så lugn. Jag kom liksom, Det var lite svalt där också på tunnelbanan. Det var jätteskönt. Och jag tror ju att alltså, en enkel meditationsövning som man kan liksom, det som, vad ska jag säga, om jag skulle, det är som en pinne i skogen att hålla i. Alltså, man liksom, jag behöver inte hålla i något, men jag känner liksom att den här meditationspinnen, den är jätteviktig för mig. Vi måste bara ha en fråga till. Den här killen då, han var väldigt, och det är han, Ola Alvarsson, han är också väldigt inne på det här med att man kan läsa människors tankar med någon slags scanner. Ja, men alltså, är det verkligen något att ha? Alltså?
Om det är något att ha är svårt att svara på för mig. Men hur det fungerar så är det så att med olika tekniker, och det finns inte bara en teknik utan det finns flera. Men då kan man mappa människors tankar. Så då säger man så här, Viggo, tänk på en delfin. Och så tänker du på en delfin. Och sen säger man så här, tänk på en öl. Och så tänker du på en öl och sådär. Och då är det olika delar av hjärnan som aktiveras när man gör det här.
Okej, man måste först göra det alltså.
Ja, man måste hitta hur mönstret i din hjärna ser ut för olika saker som du tänker på. Och sen kan man då, när man har det här mönstret och du börjar tänka så här på de här grejerna igen. Så ser man så här, ah, men där kom delfinen liksom, och där kom... dina barn och så, då kan man börja se det. Nu är det ju väldigt lågupplöst i vad man kan se.
Ja.
Men den tekniska utvecklingen är ju exponentiell. Mm. Så att det kommer säkert komma. Och man har faktiskt gjort sådana här studier, jag vet i Finland, på den tiden jag forskade. Då höll man på mycket med drömmar.
Ja.
Så då kunde man börja se folks drömmar och sådär. Vilket såklart är super, super... häftigt. Och sen
alltså, jag tycker drömmar sådana som ligger, de är bara, det är överreklamerat alltså.
Ja, men där skulle nog många forskare hålla med dig faktiskt.
Att, men vad skönt!
Ja, att de inte har så stor betydelse. Nej, men
underbart! Jag tycker så att det är liksom, det är väl det som vi kan på något sätt kontrollera som är intressant. Det är mer som en slags, man kan, om jag säger sömnen, du sa att det var som en slags avfallshantering. Ja. Du är lite så här, titta ner i den där avfallskvarnen när den mal. Alltså hur jävla roligt är det? Så kommer du så. Ja. Jaha.
Ja, men precis.
Bra, ursäkta.
Ja, precis. Men de som vill ha ett lite mer spännande perspektiv på drömmar, de kan ju då sluta sig till den freudianska skolan, för att då blir det ju lite mer bananas.
Absolut,
om man
absolut,
gillar
absolut.
Den typen av tolkning.
Ja, jag måste ju säga, han Freud... Det var ju, man kan säga att han gjorde ju en del bra saker, för han påtalade ju en del saker. Precis. Men väldigt mycket det här...
Ja, nej, men sen fanns det ju lite som, ja, som är lite mer kul och underhållande. Men sen kan man säga en till sak, att när det gäller beslutsfattande, då kan man också använda olika tekniker. Och då kan man faktiskt se, ungefär 8 sekunder var det på min tid, innan folk trycker på en knapp, vilken knapp de ska trycka på innan de ens själva vet det. Det tycker jag är väldigt häftigt. Men då, återigen, så handlar det om att man lär sig hur det ser ut i din hjärna när du ska trycka på höger knapp kontra vänster. Mm. Och sen då när man ställer olika frågor till dig och du är på väg att trycka på en av de här knapparna, så kan man då se det innan du själv är medveten om det här. Så att det är väldigt häftigt. Då ser man in i framtiden.
8 sekunder är inte så lång tid alltså.
Nej, men det kanske ökar.
Okay,
who knows? Okay.
Mm. Du, jag känner, jag får ta till mig allt detta här. Du vet, det är väldigt, jag känner mig ju som en, vad ska jag säga, som en myra bland elefanter. Du, vi ska då kolla frågelådan och så, så är vi tillbaka om en sekund.
Ja.
Ja, då har det kommit en fråga här från Lisa.
Mm. Larsson, ja. Dessutom.
Ja, men...
Tror du att hon är syster till
Karl?
Förlåt.
Alltså, nu vill jag säga såhär, Larsson, det finns några stycken där ute. Jag har en fråga till er podcast efter att ha läst Katarinas bok om neurodesign. Jag är nyfiken på biofili.
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 Ja.
Vad händer i hjärnan och övriga kroppen när vi är i naturmiljö? Och stämmer det att naturmiljö kan ha en stressdämpande effekt? Med vänliga hälsningar.
Ja.
Vi kan väl... Ska vi svara ja på den frågan eller?
Ja!
Jag som nybliven naturexpert på hjärnan.
Precis. Det korta svaret...
Biofili,
det betyder alltså vår förkärlek till naturen. Att vi tycker om naturen.
Det finns människor sådana alltså.
Nej, men alltså det är ett en grundläggande grej i oss att vi tycker om naturen. Även
men,
du.
Men jag, okej.
Okay. Ja, men du
även
tycker
jag.
Om... Ja, men du har ju mer preferens för kullar än träd. Okay. Och det är okej. Okay. Men för att svara lite mer utförligt då, så är det så att när vi är ute i naturen så slås det parasympatiska systemet på.
Ja, det har pratat om det innan.
Ja, men precis.
Och hur många system finns det då?
När det gäller de autonoma systemen, det vill säga de självgående systemen, så finns det 2. Och det ena heter det parasympatiska och det andra heter det sympatiska. Och det parasympatiska, det är bromsen, och det sympatiska, det är gaspedalen.
Mm-hmm.
Så att när vi är ute i naturen, enkelt sett, så trycker vi ner bromspedalen. Och att trycka ner bromspedalen och ha det som grundläge i kroppen är väldigt fördelaktigt. För att det gör att vår hjärtfrekvens går ner, blodtrycket går ner. Och sen så kickar den här antiinflammatoriska reflexen igång. Den som vi pratade om i förra avsnittet, kommer du ihåg den?
Mm.
Mm. Så det betyder alltså att vi får en schysst effekt på immunförsvaret genom att ha bromsen nedtryckt. Och naturen hjälper till att stimulera det här. Och sen när man har gjort experiment
där man mäter olika stresshormoner i blodet, så ser man också att de går ner. Om du jämför en stadsvandring med en skogsvandring eller naturvandring, så ser man att stresshormonerna går ner. Och sen så ser man också en påverkan på sättet vi tänker. Så att om man har tankar som man ältar och man fastnar i någonting, så ser man faktiskt att efter bara en timme ute i naturen så ändras de här tankarna.
Okej. Okay. Mm. Jag får fråga, nu är det ju många som ligger på en strand eller på en kulle och bara liksom som helt utslagna. Ger det poäng också, eller man måste gå omkring lite grann?
Nej, men det ger också poäng så länge man använder solskyddsfaktor.
Och med det, kära vänner, så tackar vi för visat intresse. Ja. Och vi är väl jätteglada att vi har kommit så här långt.
Ja.
Och skicka gärna mail till banbrytaren@gmail.com och så hörs vi nästa vecka.
Ja.
Tack så mycket.
Tack, hej. Tack. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.